God förmiddag på er allihop. Tack får jag säga för att vi får komma tillbaka. Vi har varit här någon gång tidigare och skulle ha varit här en sväng i januari. Och då slog magsjukan till. Så då låg framförallt barnen, men även vi till viss del läckade. Så då kunde vi inte komma. Men nu är vi här igen och det känns jättegott. Och det är kul att se så många personer här. Och det där funkar. Jag vill börja med att be en bön tillsammans med er, hörni. Jag tackar dig kära far för att vi är här just nu. Jag tackar dig far för att vi bara får upphöja ditt namn på det här viset. Vi får sjunga sånger till din ära. Vi får upphöja ditt namn far. För du är den som är värd att upphöjas. Du är den som sitter på tronen och ska förbli där, Jesus. Och jag bara tackar dig för dig, Jesus. Och jag tackar dig far för att din helige ande ska få vara här på ett tydligt sätt idag, Jesus. Både genom sången och genom ditt ord och annat, Jesus. Jag tackar dig för att du ska tala till oss, far. Och jag tackar dig, Jesus, för att de orden som jag ska få dela, det som inte är från dig, som inte är lika viktigt, att det ska få glömmas bort, men det som är från dig och din helige ande, att det ska få stanna kvar, far. Så jag ber om din ledning, Jesus. Jag ber om din uppmärksamhet. Och jag vill bara tillsammans bara proklamera att du är Herre idag, Jesus. Du är den som lever. Du är den som vi vill följa. Du är den som vi ger våra liv till, Jesus. Kom och berör oss, kom med din helige ande. Amen. Det är en speciell tid vi lever i. Det har vi redan konstaterat med krig och annat. Och en sak som i alla fall har legat på mitt hjärta sista tiden, som jag tror Gud vill tala om, det handlar mycket om mod. Vi pratade lite grann om det innan och när vi bad också det här verkligen. Vilka är vi? Vi representerar faktiskt Guds församling. Vi representerar Jesus, vi som sitter här. Och när det är tuffare tider, då behövs det att Guds församling visar mod. Och då tog jag den här rubriken för att provocera lite grann. Hoppas ni ser det bakom. Feg kyrka eller modig Jesusrörelse? Och nu går jag väldigt mycket till mig själv här. Ibland så känner jag mig väldigt, väldigt feg. Är det någon annan som kanske känner så ibland? Några stycken, och så har vi alla de andra som är modiga och starka och känner så hela tiden. Hörrni, det är helt normalt, därför att modet som vi ska få, det kommer från han där uppe. Men vad innebär det egentligen att vara en modig Jesusrörelse, att ha mod för vår Herre? Jag skulle vilja dela några tankar idag kring det. Och då har vi det här i bakgrunden som vi redan har pratat om. Vi har Ukraina i bakgrunden där det pågår ett hemskt krig just nu. Och det är mer än 1 miljon människor på flykt. Det är många som dör för att försvara sitt land. Och hela världen fördömer och hela världen skickar pengar och förnödenheter, och det är underbart. Men det är inte alltid det kommer längre än så. Vi är ofta ganska rädda för att bli inblandade själva. Nej, inte jag. Någon annan. När det kommer lite närmare så blir det svårare. Och vi har insamlingsgalor i Sverige vart och vartannat år, där vi samlar in pengar till någonting långt, långt borta. Fantastiskt. Jätteunderbart. Det ska vi fortsätta med. Men vi vill ofta inte att det ska komma så nära. Det är lättare att skänka pengar än att åka ner och strida i Ukraina till exempel. Vad vill jag säga? Jag vill inte säga att vi alla ska åka ner till Ukraina, det är inte det jag säger. Men just mod, att verkligen ha mod och verkligen stå upp för någonting. Och ibland så ställer jag mig just den här frågan, är jag en fegis i Guds rike? För det är lätt att komma till söndagsgudstjänst och sitta på en bänk. Det är lätt att prisa Gud, det är lätt att säga att jag älskar dig, Jesus. Sen går jag ut ur de där portarna där borta och lever ett helt annat liv. Och när det väl händer någonting, när jag kanske blir tillfrågad om min tro eller det börjar storma lite grann, då är jag kanske inte lika karsk längre. Jag kanske inte är lika tuff. Jag kanske inte riktigt vågar stå för min Herre och det han står för. Vi har fått ganska mycket löften i Bibeln. många av de löften, jag vet inte om ni har tänkt på det, de handlar faktiskt inte om så trevliga saker. De handlar om att vi ska bli förföljda, kanske till och med dödade, hotade. Det handlar om en del av våra familjemedlemmar som kommer att vända oss ryggen om vi faktiskt står upp för Gud, för Guds rike. Och då är ju frågan, är jag villig att riskera mitt liv och det jag har för honom, för Guds rike? Det är inte alltid som jag känner att jag kan säga ja utan problem. Ibland så känner jag mig faktiskt lite svag i benen. Det är bara att vara ärlig för att så är det. Och då skulle jag säga så här, att kristendom, det är inte för fegisar. Det skulle jag definitivt vilja säga. Fegisar, det är inte det vi ska vara i Guds rike. Men då måste vi definiera vad det här är. Vad är mod egentligen? Mod, då kanske man tänker sig någon stor världsledare som står på scenen och som proklamerar saker och sådär. Men jag hittade en väldigt bra definition faktiskt som jag tyckte stämde in. Definitionen av mod på engelska. Bravery isn't not being afraid. Bravery is being afraid but doing it anyway. Alltså mod, det handlar inte om att inte vara rädd. Utan det handlar om att vara rädd men göra någonting ändå. Och jag vet inte om du har känt det någon gång, att ibland så känner man sig jätterädd för att göra någonting. Man kanske känner hur Gud kallar och Gud säger, det här vill jag att du ska göra med ditt liv. Den här människan vill jag att du ska vittna för, eller det här sammanhanget ska du gå in i. Och man känner sig jätterädd. Och då kan jag säga, ibland så har jag absolut inte alls gått på den där känslan, utan jag har fegat ur helt enkelt. Men ibland när jag verkligen vänder mig till min Gud och säger, Gud hjälp mig, jag vill göra det du har kallat mig att göra i ditt rike. Då är det som att då kommer det den där kraften, den helige ande kommer, och helt plötsligt så står jag och får göra någonting för min Gud som jag egentligen inte vågar själv. Och då är det han som får äran, det är inte jag som får äran utan det är han som får äran, och jag tror det är det handlar om, hörni. I Josua 1:9 står det så här. Har jag inte befallt dig att vara stark och frimodig? Var inte rädd eller förfärad. För Herren din Gud är med dig vart du än går. Det fick Josua till sig. Och det vill jag säga till er idag också. Var stark och frimodig. Var inte rädd och förfärad. För Herren din Gud är med dig vart du än går. Kanske är det någon av er som känner lite grann, jag är på väg någonstans, jag känner att Gud leder mig i den här riktningen, men jag vet inte riktigt om jag vågar. Jo, vet du vad? Gud är med dig vart du än går. Gå med honom så kommer det att bli bra. Man skulle kunna säga att vi egentligen är soldater i Guds armé. Om det är någon som har varit på ett möte på Frälsningsarmén någon gång, så vet ni att allting där handlar om att vara soldat. Man är soldat i Guds rike och man är major och man är korporal och allt vad det är. Alla titlar har man där om man jobbar i Frälsningsarmén. Men vi är en annan typ av soldater. Inte först och främst de som är ute på fältet och ska döda människor. Utan vi är ute för att frimodigt resa upp Jesu kors. För att frimodigt prata om Jesus. För att frimodigt sprida Guds rike och vinna segrar för Gud. Det står så här i 1 Timoteus 2. Lid också du som en god Kristi Jesus soldat. Ingen soldat trasslar in sig i civila angelägenheter. Han vill stå i tjänst i den som värvat honom. Den som tävlar får ingen segerkrans om han inte följer reglerna. Jordbrukaren som arbetar hårt bör vara den första som får del av skörden. Förstå rätt vad jag säger. Herren ska ge dig insikt i allt. Tänk på Jesus Kristus som är uppstånden från de döda och född av Davids ätt enligt evangeliet jag predikar. För det evangeliet får jag lida och till och med bära bojor som en brottsling. Men Guds ord bär inte bojor. Därför uthärdar jag allt för de utvalda skull, för att de ska få del av frälsningen i Jesus Kristus och den eviga härligheten. Detta är ett ord att lita på. Har vi dött med honom ska vi också leva med honom. Härdar vi ut ska vi också regera med honom. Förnekar vi honom ska han också förneka oss. Har du sett dig som Kristi soldat någon gång? Kanske inte. Men någonstans är det faktiskt vår överbefälhavare, han som är högst upp, han som vi faktiskt ska ta våra order ifrån. Det är ju faktiskt Jesus. Och det är ofta lättare att ta order av människor i en mänsklig armé eller på en arbetsplats eller så. Men Jesus är ju faktiskt den som ger oss våra förhållningsorder oavsett. Och då är frågan, vågar vi vara lydiga mot honom? Vågar vi verkligen göra det som Gud kallar oss till att göra? Den stora skillnaden här också, om du ser till ett vanligt krig, och det är det jag skrev med gult där nere, att vi har en befälhavare, en Gud som vill göra gott. Han är inte ute efter att förstöra samhällen, döda människor, bryta ner och förstöra, utan han vill bygga upp. Han vill nå ut till människor, han vill komma in i hjärtat på människor så att människor ska få bli frälsta att ta emot honom. Den typen av befälhavare är den som vi känner. Och apropå lydnad då, det var några lärjungar som blev inkallade till Stora rådet, och då utspelar sig följande. De kallade in dem och förbjöd dem att tala eller undervisa i Jesu namn. Men Petrus och Johannes svarade dem: bedöm själva om det är rätt inför Gud att lyda er och inte Gud. Vi för vår del kan inte hålla tyst med vad vi har sett och hört. Här pratar vi frimodighet och mod. Är det verkligen rätt att lyda er och inte Gud? Nej, vi för vår del kan inte tiga med vad vi har sett eller hört. Här pratar vi frimodighet. Ett annat ställe är från Lukas 9. Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska rädda det. För vad hjälper en människa om han vinner hela världen men mister sig själv eller går förlorad? Den som skäms för mig och mina ord, honom ska människosonen skämmas för när han kommer i sin och faderns och de heliga änglarnas härlighet. Jag vet inte om du fick höra det här när du tog emot Jesus i ditt liv, när du bestämde dig för att följa Jesus, men det finns ganska många saker som kanske inte är lika trevliga. Ofta säger vi, kom och ta emot Jesus, det blir underbart, du får ditt liv förvandlat och allt blir underbart. Och sen dessutom får du en härlig familj som du kan gå till på söndag förmiddag och äta gott fika och ha det allmänt trevligt. Ja, det stämmer. Men du kanske också måste börja förneka ditt eget liv. Det vill säga, först när du tar emot Jesus, då händer ju någonting. Han blir förhoppningsvis herre i ditt liv. Och då betyder det att det han säger har mycket större värde och auktoritet än det som du tycker och tänker. Det står att vi ska ta vårt kors och följa Jesus. Det kan faktiskt vara ganska tungt att vara kristen ibland. Det kan vara en hel del bördor. Det kan vara tufft. Vi kommer att utstå lidande för Jesu namns skull. Kanske till och med dödade om det går riktigt illa. Och det här får vi ofta inte höra, men det är viktigt, hörni. Det är viktigt ändå att om vi verkligen säger ja till Jesus, vilket vi förhoppningsvis gör, inte bara vid ett tillfälle, utan varje dag, så handlar det också om att ja, Jesus, då är jag också villig att dela dina lidanden. Du dog för mig på korset, nu är jag redo att dela dina lidanden, om det är det du kallar mig till. Och det kan vara allt ifrån, stora saker när man riskerar att bli dödad i något krig eller så, men det kan också handla om att faktiskt ge upp sin bekvämlighet och faktiskt våga tala med sina arbetskamrater och vänner och faktiskt dela det här fantastiska evangeliet. Är det någon som vill säga upp sin tro? Det är ingen som känner att jag blev lurad. Nu så går jag inte med Jesus längre. Det var ingen. Skönt. Jag skulle säga så här. Det är lite tunga saker det här, men det är inspirerande också. Många av vi kristna, vi har några problem idag. Jag skulle säga att jag tror att vi är alldeles för bekväma. Jag är det i alla fall, alldeles för bekväm. Jag trivs som det är, jag vill nog inte riktigt förändra någonting i mitt liv. Jag trivs som det är bra. Jag orkar inte heller göra några förändringar. Och jag har levt ju nästan 40 år här nu, så varför ska jag börja göra förändringar nu? Många av oss är faktiskt ganska så religiösa. Vi går till kyrkan, men det kanske inte är så mycket mer än det. Hur lever vi vårt liv resten av veckan? Det får vi svara för allihop på insidan. Många av oss är väldigt upptagna med annat. Jag är väldigt upptagen med annat, det kan jag inse. Jag kommer ihåg när jag jobbade som ungdomsledare i en kyrka för många, många år sedan. Jag trodde jag var den absolut bästa kristna på denna jorden. Jag var ju någonstans i 20-talet och då tycker man ju mycket om sig själv och att man är världsbäst och så. Jag hade min kalender fulltecknad med aktiviteter och människor jag skulle träffa. Jag kände mig väldigt viktig. Jag var väldigt upptagen. Jag hade inte ens tid med mina verkliga vänner. Men sen insåg jag efter ett tag hur fel jag höll på. Jag var så upptagen med massa annat så jag glömde att faktiskt umgås med den som jag faktiskt hade sagt ja till. Varför gick jag in och blev ungdomsledare? Jo, för jag trodde att Gud ville göra någonting med mig där. Och så tappade jag bort det nästan direkt. Och ibland är vi så upptagna med olika aktiviteter i våra liv så vi glömmer bort Jesus. Och vi glömmer bort det som han faktiskt har sagt till oss. En del av oss kanske bär på någon typ av kallelse som Gud sa någon gång. Det här vill jag att du ska göra. Men på grund av allt som flyter runt omkring så glömmer vi bort vad Gud sa. Och så gör vi massa annat. En del av oss är faktiskt lite hycklare också. Jag kan definitivt säga att jag är lite av en hycklare ibland. Vi säger en sak med munnen på söndag förmiddag och sen går jag ut och gör något helt annat. Det är väldigt lätt faktiskt. Och vi kanske pratar alldeles för mycket, men vi lyssnar alldeles för lite på Guds tilltal. Det här är bara några saker. Ni kan säkert hitta på egna saker i era liv. Men det handlar inte om oss, utan det handlar om honom. Och det är det där som jag får påminna mig själv om hela tiden. Det handlar om honom, det handlar om Jesus, inte om mig. Jesus säger att mitt rike är inte av den här världen. Och då är ju frågan, om vi då ska försvara Guds rike och breda ut Guds rike som trogna soldater i hans armé, då kan vi börja med att fråga om hur vi faktiskt tar emot Guds tilltal och orden som han lägger i våra liv. Och då finns det en väldigt känd liknelse i Bibeln som är liknelsen om sådden, som säkert många av er har hört flera gånger. Jag skulle vilja dra igenom den lite snabbt och kolla på den. Från Matteus 13. Han talade till dem i många liknelser och han sa det. En såningsman gick ut för att så. När han sådde föll en del vid vägen och fåglarna kom och åt upp det. En del föll på stenig mark där det inte hade mycket mylla. Och det kom upp snabbt eftersom det inte hade djup jord. Men när solen steg sveddes det och eftersom det saknade rot vissnade det bort. En del föll bland tistlar och tistlarna sköt upp och kvävde det. Men en del föll i god jord och gav skörd 100-falt, 60-falt och 30-falt. Hör du som har öron. Om du inte har hört den här texten så kanske du tänker, ja men hur ska jag tolka den där bilden? Jo men då är det så bra hörni, för att lite senare så förklarar Jesus själv precis vad han menade. Hör nu vad som menas med liknelsen om såningsmannen. När någon hör ordet om riket men inte förstår det, då kommer den onde och rycker bort det som såddes i hans hjärta. Detta är sådden vid vägen. Det som såddes på stenig mark är den som hör ordet och genast tar emot det med glädje. Men han har ingen rot inom sig utan tror bara för en tid. När han möter lidande eller förföljelse för ordets skull så kommer han genast på fall. Det som såddes bland tistlar är den som hör ordet, men världsliga bekymmer och bedräglig rikedom kväver ordet så att det blir utan frukt. Men det som såddes i god jord, det är den som hör ordet och förstår och bär frukt 100-falt, 60-falt och 30-falt. Och då är ju frågan, vilken jordmån är du och jag? Den första, sådden vid vägen. Ja, en del hör. Antingen när du får höra Guds ord rent konkret som idag. Eller när Gud genom sin helige ande talar in i ditt liv. Man hör, men man förstår inte. Man kanske inte är tillräckligt insatt. Och då blir det som att en onde kommer där med sin fula hand och bara rycker bort det som Gud faktiskt har talat in i ditt liv. så har vi den steniga marken. Man tar emot med glädje och det känns underbart och fantastiskt och halleluja. Men så blir det lite förföljelse och lite lidande för att man är kristen. Och då faller man bort, för det där hade man inte riktigt räknat med. Så har vi sådden bland tistlar. Man hör och tar emot ordet, men så är det de här världsliga bekymren, det som finns runt omkring en, som tar upp tiden istället. Kanske till och med rikedomar som kommer in, och ordet blir utan frukt. Till sist då, där vi alla vill vara, tror jag. De som hör ordet och bär frukt. 100-falt, 60-falt, 30-falt. Sådden i den goda jorden. Och då, nu tänker jag vara lite frimodig och fråga. Är det någon här som känner att ni alltid genom hela ert liv när Gud har kallat och sagt någonting, att ni har tagit emot och ni har gjort det? Varenda gång. Alltid. Vad skönt. Då är det inte bara jag, utan det finns flera. Jag vet inte vad du känner igen dig. Jag känner igen mig väldigt mycket i sådden bland tistlar. Världsliga bekymmer. Vi har själv haft en period här nu, jag och min fru och familjen här sista veckorna, som har varit ganska jobbig. Det har varit en hel del problem, både i vår familj men också människor runt omkring oss. Och då blir det som att man tappar bort, man blir missmodig, man glömmer bort Gud lite grann och känner alla de här besvären och de här bekymren och det här och det här och det här. Och till slut så är det så mycket så det står en upp i halsen. Och man tappar all sin frimodighet, man tappar det som Gud har sagt. Och det är okej, okay. Vi är människor, det är okej. Men så härligt är då att få verkligen vända sig till Jesus och få tillbaka lite grann av det där frimodigheten och modet som vi faktiskt behöver. Goda nyheter, nu har vi haft några lite tuffa grejer och pratat om det, men goda nyheter hörni. Om det är så att du, precis som jag, är en fegis och känner dig som en fegis många gånger, gratulerar, du är i gott sällskap. Vi är alla fegisar. Och faktum är ju att om det är så att Gud skulle ha någon slags kvalifikationslista eller någon slags kriterier för vilka vi skulle uppnå en massa kriterier för att komma in i Guds rike, då skulle vi alla misslyckas. Det är ju det här som är det fantastiska med evangeliet. Att Gud, han dog för oss. Jesus dog för oss medan vi ännu var syndare. Inte för att vi förtjänade det, för att vi var så duktiga, utan vi var fortfarande syndare och är syndare. Men han har dött för oss. Han har förlåtit oss. Han har gett oss en ny framtid. Han ger oss nya möjligheter om och om igen, fastän vi misslyckas om och om igen. Så är du en fegis, precis som jag, ja, men vet du vad? Då har du all tillgänglighet till Jesus och hans helige ande, som vill gjuta in nytt mod i dig och ditt liv. Så att du faktiskt kan gå ett steg till, lite längre mot att bli den här soldaten i Guds rike som du är kallad till att vara. Det står i Romarbrevet att det finns ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Så känn det. Trots att du är en fegis, det finns ingen fördömelse. Gud har förlåtit oss. Och i Jesaja 43 står det att tänk inte på det som har hänt. Bry er inte om det som var förr. Se, jag gör någonting nytt. Märker ni det inte? Jag ska göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen. Fantastiskt. Han vill gå vidare. Han vill använda lilla trasiga dig och mig. Det finns en jättefin bild i Bibeln. Det står om att vi är som krukor. Som kärl, bräckliga kärl. Trasiga krukor. Första gången jag såg det, när jag läste det, tyckte jag, men vad är det här för någonting? Jag vill väl inte vara någon trasig kruka med en massa hål. Jo, men det är så häftigt att vi får vara de där kärlen. Och då står det i Guds ord verkligen det, för att Guds kraft ska få skina igenom oss. I vår trasighet, i våra operfekta människor, så får han skina igenom våra trasiga kärl. Och så får vi gå tillsammans med honom. Trots att vi egentligen inte förtjänar det, trots att vi inte har någonting att komma med egentligen, så älskar han oss så mycket ändå. Så han säger, kom igen, jag går tillsammans med er. Och jag vill lysa och skina genom er. där ni går fram. Vi har möjligheten till det som står i Romarbrevet 12 också, om att vi ska kunna förvandlas genom sinnets förnyelse, så att vi ska kunna pröva vad som är Guds vilja. Kan du förstå det? Ditt sinne. Gud vill förnya ditt sinne, han vill förnya ditt inre, så att du och jag bättre ska kunna pröva och förstå vad som är Guds vilja. Och vi är kallade att göra det som är gott och fullkomligt och behagar honom, står det också i Romarbrevet. Kanske är det dags att prova någonting annat. Ibland kan det vara så att man blir fast i sitt liv lite grann. Man går på samma hjulspår, gör samma saker om och om igen, och sen så gråter man till Gud och säger: ja, men Gud, det händer ju ingenting. Det är ju samma resultat som innan. Ja, vi kanske behöver utmana oss själva. Vi kanske behöver fråga Gud: vad är det du vill? För nu har jag försökt här tillräckligt många år och få till en förändring, komma närmare dig, börja förstå din vilja. Men nu vill jag faktiskt förstå vad du har för mig. Vad är det, hur vill du att jag ska leva mitt liv? Och ett exempel där, det är ju de här lärjungarna, som många av dem var fiskare. Ni kommer ihåg historien, de har varit ute och fiskat hela natten och slängde ut sina nät, och de fick ingen fisk överhuvudtaget. Och det här var ju proffs egentligen. Det var inte första gången de hade varit ute och fiskat, utan de fiskade ganska ofta. Och så kommer Jesus och säger: släng ut nätet på andra sidan. Det är ju egentligen lite arrogant, kan man tycka. Jesus, vad är det? Du som inte har jobbat så länge som vi har gjort som fiskare, och du kommer slänga ut nätet på andra sidan. Men vad händer då? Jo, för att det är du som säger det, sa de till Jesus. Och så slängde de ut nätet på andra sidan istället. Och det vart så fullt. Hela nätet höll ju på att brista, och de fick be om hjälp, de båtarna runt omkring: kom och hjälp oss, det kommer att brista. Så ibland är det där att sinnes förnyelse och ändra perspektiv. Fråga Gud: men vart vill du att jag ska slänga ut mitt nät för någonstans? Jag kanske har stått och slängt ut det på fel sida hela tiden. Och det här är något som jag längtar efter väldigt mycket i mitt liv. Det står i Bibeln om att hur vi ska vara salt för människor och ljus för människor. Salt är ju det som ger sältan och smaken till den maten vi äter. Och det står att vi ska vara som salt. Om vi inte är det, så duger vi inte till annat än att trampas på, står det. Men vi ska vara salt för människor, så att när de kommer i kontakt med oss, så får de liksom känna den där Jesuskryddan på något vis. De får känna: wow, det är något speciellt med den här personen. Men det är nog inte han, utan det är något han har som inte jag har. Och det står att vi ska vara ljus för människor. Vi ska få lysa upp de här mörka rummen i människors liv. Och så får vi komma med ljuset, också Jesus. Wow, vad är det han har för någonting? Ja, någonting har han. Ja, Jesus. Det är precis Jesus som vi har. Och då har jag en liten avslutande fråga egentligen. Man kan ju fråga sig, hur blir då en kristen person som du och jag modig, eller mer modig i alla fall? Ja, en sak som jag verkligen tror vi måste ta tillbaka till våra hjärtan, det är missionsbefallningen. Det står det att vi ska gå ut. Vi har en tendens att be ibland att människor ska komma in. Gud, sänd människor till vår kyrka. Ja, men det är ju du som är kyrkan. Det är jag som är kyrkan. Det är vi tillsammans som är Kristi kropp, Guds tempel. Och det står faktiskt inte tvinga in dem i kyrkan och be in dem i kyrkan. Det står ju faktiskt gå ut. Gå ut och gör lärjungar. Döp dem. Lär dem allt som jag har undervisat er om. Så ibland kan jag tänka, det här har jag tänkt i mitt eget liv, att det mest modiga jag kan göra som kristen, det är inte att gå in i kyrkan, i kyrkbyggnaden, det är att gå ut därifrån. Och då behöver ni inte springa nu allihop, utan ni kan sitta kvar en liten stund till. Men tror ni det ligger någonting i det? Här har ni en påfyllningsplats. Vi får träffas tillsammans. Det är underbart. Goda vänner, bekanta i Kristus. Men tänk de återstående 6 dagarna. Vad spännande. Vad vill Gud göra med dig? Och vad vill Gud göra genom dig ute i världen? Ibland är vi lite rädda för den stora stygga världen. Men vet du vad? Gud är inte rädd för den stora stygga världen. Och han är i dig. Så när du går ut där och sätter dina fötter utanför kyrkbyggnaden idag, då går Gud tillsammans med dig. När du möter din familj, när du möter dina grannar, dina arbetskollegor, då är Gud med dig. Och där tror jag, i mitt eget liv i alla fall, kan jag säga, jag behöver utmana mig själv mer där. Det är inte modigt för mig att gå in i en kyrkbyggnad. Jag har varit i kyrkor i hela mitt liv. Men däremot att gå ut därifrån, husch, och faktiskt få vända mig till människor. Och då tror jag i slutändan, och det är en liten dröm som jag har, att den här fega kyrkan behöver vi inte ens prata om, utan vi kan få prata om en modig Jesusrörelse som sprider sig över hela världen, i vartenda hörn, i Älvsbyn och orterna runt omkring, över hela det landet, över hela världen, för att du och jag går tillsammans med Jesus, och då kan det ske fantastiska saker. Så min bön tillsammans med er, det är helt enkelt att vi ska bestämma oss för, tycker jag, att faktiskt vara lite modigare. Och framförallt be Gud om det modet, för det modet kommer inte automatiskt, utan vi måste ha det av Jesus. Om det är så att någon av er känner att ni vill ha lite förbön eller någonting annat sen, då jag sätter mig på första bänken där, och om det är någon som vill komma fram och få lite förbön, annars så får ni gärna rycka tag i mig eller någon annan efteråt. Men jag skulle önska dig att känna i ditt hjärta vad Gud vill säga till dig just nu, och be gärna om mer av Guds mod, mer av Guds kraft, för det behöver vi allihop. Jag tackar dig, Far, för att du är här just nu och för att din helige ande är närvarande. Och jag tackar dig, Far, för att vi är dina barn. Och jag tackar dig, Far, för att du sår in ett mod i våra hjärtan, Jesus. Som gör att vi är inte våra vanliga fegisjag när vi går ut härifrån, utan att vi får gå tillsammans med dig som dina modiga soldater i din armé, proklamerandes ditt rike var vi än går fram, Jesus. Och jag ber dig, Far, jag ber att du ska lyfta upp din församling och lyfta upp den här församlingen i Älvsbyn, Far. Lyft upp var och en som är här just nu, Far. Så in ett ord av mod, Jesus. Kom med dina visioner, med dina tankar, med det som du har för oss, Far. Och hjälp oss att våga säga ja, Jesus. Hjälp oss att våga säga ja och gå den vägen. Både på egen hand och tillsammans, Jesus. Jag tackar dig för oss som förvandlade människor, förvandlad församling och förvandlade samhällen, Jesus, där du går fram, Jesus. Halleluja, jag tackar dig, Jesus, på tal om krig. Jag tackar dig för andliga krig, Jesus, ett andligt krig som du kommer att vinna, Jesus. Du kommer att vinna, du har redan börjat förbereda oss för det, Jesus. Tack att vi får strida i anden och strida i ditt Guds rike för det som är gott och för ditt rike, Far. Vi prisar ditt namn, vi upphör ditt namn, Jesus. Det handlar om dig, Jesus. Så du är den som ska ge oss våra förhållningsorder. Du är vår befälhavare. Du är den som sitter på tronen. Så kom och tala till oss, Jesus. Fyll på med det mod vi behöver. Amen.
Tack för predikan. Den får vi ta med oss och grunna på hela veckan kanske. Nu får Betty sjunga för oss.
Känner er fria att vara med och sjunga, lovsjunga. Jag älskar dig, för din nåd ska aldrig svika. Alla dagar är jag buren i din hand. Från den stunden när jag vaknar tills jag lägger mig igen vill jag sjunga om din godhet, min Gud. Ska jag sjunga om din godhet, min Gud. Din milda röst, den har lett mig genom elden. När natten föll var du ändå alltid min gode fader. Du är min bästa vän. Och jag har levt i din godhet, min Gud. För du har alltid varit trofast. Ja, du har alltid varit god, så god. Så länge jag har kraft att andas ska jag sjunga om din godhet, min Gud. Till lammet på sin tron.